Du lyssnar på Webradio Areton.
Har du någon gång tänkt så här? Tänk om det var jag som satt på den där puben i Edinburgh. Skrev på mitt manus. Jag hade knappt pengar att betala hyra, åtminstone inte en dräglig värme i lägenheten. Men så plötsligt en dag var succén där. Boken om Harry Potter var född. Eller att det var du som hade grundat Body Shop. Och du åkte världen runt, tittade på dina butiker och beundrade ditt verk. Eller kanske rent utav har du tänkt att det var du som var Charlotte Kalla. Korsade mållinjen före alla andra vid skid-VM i Falun. Stod på torget och tog emot folkets jubel. Så i alla fall jag tänkt ibland. Jag tror också att de flesta människor inom sig har en kraft att de kan bli nästan vad de vill. Jag säger nästan, för alla kan inte bli riktigt allt. Själv skulle jag till exempel aldrig kunna bli världsmästare i höjdhopp. Varför inte? Ja, 1,69 är lite för kort. Jag hade inte haft lusten att lägga all den tid som hade krävts på någonting där jag ändå bara hade nått ett mediokert resultat. Och det är en annan viktig sak. Jag måste känna lust. Jag måste känna passion till det jag gör. Jag måste vara beredd på att lägga ner ett otroligt, otroligt hårt arbete. Om jag är det. Och om jag har hamnat i rätt sammanhang, rätt omgivning. Om jag är med människor som vill mig väl. Då kan det hända väldigt, väldigt mycket. Vem är då jag? Jag heter Ingrid Tolgat Andersson. Jag är forskare, disputerad på Handelshögskolan i Stockholm. Jag har skrivit många böcker om ledarskap och organisation. Arbetar som managementkonsult, föreläsare. Och bloggar också om resor för resemagasinet Våga Bonn. Det tycker jag är väldigt roligt, för att resa är en av mina stora passioner. En annan passion är människor och relationer. Och det var bakgrunden till att jag sökte in på psykologprogrammet och kom in, och innan jag ens fyllt 19 år flyttade jag från Lund till Göteborg tillsammans med min pojkvän som jag hade träffat på studentbalen. Vi är fortfarande ett par, och då den gången hade vi absolut ingenting egentligen. Vi hade inte ens ett stekjärn, men vi hade varandra, vår kärlek. Fick låna pappas bil, jag åkte till Göteborg. Jag kan minnas den pirrande känslan, vi hade turen när det var det flytet att få den sista studentlägenheten i ett nybyggt område. Att flytta runt den enda glödlampan som fanns där och titta på rummen. Det var en helt otrolig glädjerik upplevelse. Spännande, pirrande. Vad skulle det hända? Jag började psykologprogrammet, och det har varit en väldigt viktig del i mitt liv. Jag lärde mig mycket om mig själv, mycket om människor, mycket om relationer som jag haft en enorm nytta av. Studierna gick bra. Direkt efter examen kom jag in på forskarutbildningen. Och påbörjade mina studier där. Efter ett år ungefär hoppade jag av, och omgivningen tyckte att det var galet, fullständigt galet att hoppa av när man fått de möjligheterna och den chansen. Men det har varit och är ett viktigt motto i mitt liv, att du ska följa dina egna känslor och göra som du vill. Hur det gick, ja, det ska ni snart få höra. I think I've had enough. I might get a little drunk. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want.
Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive.
We can run away.
Then I heard you was talking trash.
I fought a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning.
Wondering where I've been. Now I know the job tonight. Thinking, how could I be so reckless? But I just can't.
Det här med att gå sin egen väg, att lita på magkänslan, det har varit och är fortfarande en väldigt viktig ledstjärna i mitt liv. Att känna att det ska kännas rätt det jag gör. Jag tog alltså en paus på några år, arbetade bland annat som gymnasielärare och bildade familj. Men jag kände en längtan och lockelse tillbaka till forskningen. Och en dag ringde jag upp Lennart som var min handledare. En person som har betytt otroligt, otroligt mycket för min professionella utveckling. Och sa att jag var sugen på att börja forska igen. Och redan nästa dag satt jag i bilen på väg upp till Göteborg för ett möte. Och det ordnades med papper och doktorandlön som jag fick då. Ingen stor lön, men i alla fall en lön. Och så började jag mina studier. En dag satt jag på en tenta och skrev. När Lennart kom och frågade om jag hade tid att komma upp på hans tjänstrum efteråt. Och ni vet, alla ni som har pluggat vet hur man känner sig efter en tenta. Man är ganska skakig, man är ganska trött. Jag gick upp. Och då frågade han om jag var intresserad av att ta hand om ett stort forskningsprojekt kring personkemi. Det handlar om personkemi i anställningssituationer. Vi säger att vi har 5 kandidater, alla är civilingenjörer eller civilekonomer. De kan engelska, franska, tyska, men ändå är det någon som väljs. Och vad är det som avgör det? Vid det tillfället hade jag aldrig hört ordet personkemi förut, men jag sa klart ja och hoppade på det här. Det är också en ledstjärna. Man kan inte mer misslyckas. Man måste prova, man måste testa. Och det blev också inledningen till att jag har jobbat och forskat otroligt mycket kring ledarskap och organisation. Det här första projektet födde mitt intresse för relationer mellan chefer och medarbetare. Så småningom fick min handledare en professor på Handelshögskolan i Stockholm och frågade om jag ville följa med och fortsätta mina forskarstudier där. Jag sa klart ja, också det utan att tveka. Och det är en sak som jag aldrig någonsin har ångrat. Efter flera års studier, många långa hårda tentor och arbeten, så disputerade jag så småningom på Handelshögskolan med en doktorsavhandling som handlar om framgångsrikt ledarskap i näringslivet. Jag tittade på 24 stora svenska börsbolag och hittade stora skillnader mellan chefer i ekonomiskt sett lönsamma respektive inte lönsamma företag. Det här renderade enormt mycket mediala rubriker. En helsidesbild på svenska, i Svenska Dagbladet där det stod "Hon kan förutsäga framgång" gjorde att telefonerna började ringa. Jag brukar säga tack och lov, på den vägen har det varit sedan dess. Jag har klart skrivit en massa ny forskning, nya böcker. Men det här blev en total, över natt kan man säga att mitt liv förändrades. 5 förlag hörde av sig och ville trycka en populär version av doktorsavhandlingen. Och massor av företag ville alltså komma och föreläsa. Och jag minns särskilt första tillfället. Det var en vd för ett rätt så stort företag och jag skulle föreläsa under en eftermiddag med framgångsrikt ledarskap för hans ledningsgrupp. Men först ville han att vi skulle träffas och äta lunch. Och det gjorde vi. Och jag hade pratat med familjen, jag hade pratat med mina föräldrar, jag hade pratat med min chef. Massor och sagt, vad ska jag ta betalt? Vad ska jag ta betalt? Vi lunchade och sa han, tar vi hand, det här låter jätteintressant och trevligt, Ingrid. Vad vill du ha betalt? Och jag sa en summa som var väldigt hög, väldigt stor jämfört med de pengar jag hade haft som fattig doktorand. Och han sa, det här tar vi hand på. Och, men Ingrid, till nästa gång, dubbla ditt arvode. I see Mary in the garden of a thousand sighs. There's holding pictures of our children dancing in a sky filled with light. May I feel your arms around me. May I feel your blood mixed with mine. The dream of life comes to me like a catfish dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow. Sky of love, sky of tears, sky of glory and sadness, sky of mercy, sky of fear, sky of memory and shadow. Your burning wind fills my arms tonight, sky of longing and emptiness, sky of fullness, sky of blessed light. Come on up for the ride. på den vägen hade fortsatt. Jag arbetade kvar på Handelshögskolan några år och vid ett tillfälle var jag sedan inbjuden till att föreläsa på något som heter E-dagarna i Lund. Det är ekonomiskolan som ordnar de här. Jag skulle prata om framgångsrikt ledarskap. Och på kvällen så var det bad på AF, Akademiska föreningen. En sån här tjusig bad, ni vet, med långa klänningar, frack och kandelabra och jättegod mat. Och till bordet hade jag prefekten. Och när han hörde att jag pratade skånska så sa han, inte ska du väl jobba i Stockholm? Kan du inte komma och jobba här hos oss? Jo, så här tycker jag skulle passa utmärkt i mitt liv just nu. Barnen var små och vi var bosatta i Skåne. Och jag fortsatte på ungefär samma sätt på ekonomihögskolan. Jobbade med föreläsningar, forskning, men också väldigt mycket inom ramen för mitt eget företag. Jag har aldrig haft en heltidstjänst på de här institutionerna utan jobbat med min egen verksamhet. Största uppdragsgivarna i näringslivet har varit Volvo genom åren. Jag skulle kunna berätta otaliga historier. Det var när Volvo var svenskt. Men som konsult, ledarutvecklingskonsult, så handlar det om förtroende och den här tystnaden, att hålla tyst med det man hör och vilka människor man träffar. Det tycker jag är en hederskodex, och det, annars blir det inga fler uppdrag helt enkelt. Idag arbetar jag väldigt mycket med hälso- och sjukvårdsledningar, och det tycker jag är jätteroligt. Och har lärt mig mycket, det är både nationellt och internationellt. Och ledarskapet, hur ser det ut i Italien, hur ser det ut i Frankrike, hur organiserar man? Ja, jag tror att jag har världens absolut roligaste arbete. Jag föreläser också ofta. Och ibland får jag frågan om jag är nervös när jag ska föreläsa. Jag vill inte säga att jag är det särskilt ofta. Jag tycker att det är roligt att stå på scen. Jag gillar det här. Men vid ett tillfälle var jag väldigt nervös. Det var i Stockholm jag skulle föreläsa på Globen Annex. Det satt 1500 chefer i publiken. Det var uppbyggt en scen av den Melodifestivalen. Man filmades från olika håll. Fotograferna var där. Tunga kända för namn som skulle föreläsa. Och ungefär 10 minuter innan jag skulle gå upp så hittade jag inte min handväska. Jag bara kände, jag kan inte gå upp utan den där. Det är kreditkorten, allt finns där. Och jag sa till min uppdragsgivare, jag kan inte gå upp om inte jag hittar väskan. Så du måste gå upp, det finns ingen återvändning. Så att vi får kolla och spärra den här kort och sånt där. Jag sa, jag kan inte. Men så slog mig tanken, jag har nog glömt den på toaletten, backstage. Sprang in på toaletten, hittade väskan. Upp på scen och då darrade benen, kan jag säga, riktigt rejält. Men jag tror att jag gjorde en av mina absolut bästa föreläsningar någonsin. Så där med att vara lite nervös, det är inte så dumt ibland.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Inledningsvis så berättade jag att jag bloggar om resor för resemagasinet Vagabond. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. För resandet är en av mina absolut största passioner. Jag har haft förmånen att få resa mycket i mitt liv, både med jobb och privat. Jag tror att jag har varit i 80 länder. Och jag hoppas kunna se många, många fler länder. Jag har inte varit någonstans, tror jag. Inte på någon plats nästan. Inte i något land, utan att jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket nytt. Och det har betytt mycket för min personliga utveckling. Det är nästa möte med människor runt om i vår värld. Och när jag nu tänkte att jag skulle berätta lite om resor, så är det svårt att välja vilka resor ska jag välja ut, vilka länder, vilka platser. Det finns så många som har berört. Men jag ska berätta om ett par ställen. Det första är en jobbresa som gjordes för något år sedan till Sydafrika. Jag var med som forskare för att titta på ledarskap och organisation på ett sjukhus. Och det var ett antal läkare som var med, det var personer som var ansvariga för patientsäkerhet och kvalitet. Vi flög till Johannesburg, möttes på flygplatsen och redan där kan man säga att som så många gånger förr så kommer fördomar på skam. Det var utmärkta vägar till Potchefström, en liten stad som ligger 2 timmar från Johannesburg. Varmt, Afrika, väldigt annorlunda och väldigt spännande och väldigt lärorikt. Vi blev mötta av borgmästaren och andra från ledningen och sen följde jag under en vecka sjukhusdirektören och vi var tillsammans med de här personerna från 7 på morgonen till klockan 12 på natten kan man nog säga. Det var arbete men enormt utvecklande sådant. Det hände en kris kan man säga när vi var där. Efter ett par dagar så blev det vattenbrist. Vattnet började ta slut och först fick de planerade operationerna ställas in. Ni vet man måste ha ett visst tryck i slangarna för att kunna operera. Så småningom så klarade man inte hela akuta operationer och det bestämdes att sjukhuset måste evakueras. Dramatiskt, särskilt som vattenbristen var stor ute i kåkstäderna. Jag var också ute på besök på vårdcentralen som var kåkstäder. Och så en kväll var vi ute och åt som alla de andra kvällarna tillsammans med ledningen. Jag missade att vi ställde frågan till sjukhusdirektören. Hur kan ni vara så lugna? Sitter ni och det är vattenbrist, kaos, panik. Hade det varit hemma i Sverige så hade vi suttit hysteriska tror jag. Då tittade hon och en kvinna lugnt på mig och så sa hon så här. Vi har gjort allt som vi kan göra och nu kan vi inte göra mycket mer. Så klokt och så otroligt lärorikt. Vi har gjort allt som vi kan göra och nu finns det inte mer att göra just nu. Det är ett par resor till som jag skulle berätta om för er lyssnare. Den ena är till Svalbard, så långt upp i norra ishavet som man kan komma. Om man inte är en äventyrare och åker över isarna som Ola Skinnamo och något sånt. Men om man är en alldeles vanlig människa, som jag, så är det bland det längst norrut man kan komma. Det var för något år sedan. Kom flyget via Oslo, Tromsö, när vi landade mitt i natten i Långabyen på Svalbard. Det första som mötte oss i flyghallen var en stor isbjörn och det var alldeles ljust för det var midnattssol. Det kändes så exotiskt att ta en taxi in till hotellet i huvudorten, Långabyn, där det bor cirka 2000 människor. Jag tänkte här är nog stängt och dött på natten, men det var fullt liv i hotellbaren. Massor av unga forskare från hela världen som arbetar på Polarforskningsinstitutet. De dagarna där gav ett minne för livet. Att åka med hundspann ut på vidderna, att se Svalbardren, kika efter isbjörnar. Och man får inte lämna huvudorten Långabyn utan att antingen själv ha bärgevär eller att ha någon med som bärgevär. Det är ingen lekstuga det där, de finns där, isbjörnarna, och det är ett farligt djur. Men stillheten, det isblåa ishavet, att inte se knappt en enda människa. Jag minns vi mötte ett par unga flickor till häst där de ena hade gevär, båda hade gevär över axeln. Det var fascinerande, spännande. Och jag har aldrig, tror jag, varit på ett ställe där man är så avklädd. Så ointressant vilka klockor man bär, vilka skor man bär, vilka handväskor man bär eller om man är sminkad. Fullständigt ointressant. Man är ett med livet och naturen. En annan resa precis på andra sidan jordklotet men som gör samma upplevelser är Tonga i Söderhavet. Dit kom vi i natt, sent också, landade på flygplatsen i Nukualofa som är huvudstaden. Jag åkte i en skranglig buss till hamnen i Nukualofa. Jag minns att det låg en liten båt. Jag skojade min man och sa, tänk om det är en sån vi ska åka ut. Vi skulle vidare ut till en liten ö. Och han sa, vad är det vi har tagit oss? För vi hoppade ombord på en ännu mycket mindre båt. Åkte i den med en upp- och nervänd stjärnhimmel som enda vägledning. En tyst förare körde oss och det fanns ett annat par ombord. Och bara, det var svart. Det var det mest fascinerande. Man kände sig ett med naturen men samtidigt så liten och samtidigt ändå så stor. Så kom vi in mot stranden vid sån svag lykta och där blev vi mottagna en tyst man, Willy. Fick kliva ombord på en liten flotte innan vi vadade in till ön. Han följde oss med en liten lykta till vår lilla bure där vi skulle bo. Jag var glad att jag hade poanterat på flygplatsen i Sydney och köpt vin, nötter och tranbär. Det var för det var vår kost den kvällen. Så hade vi lite vatten. Vi möttes nämligen med frågan, jag hoppas att ni inte är hungriga. Vad svarar man då? På en öde. Nästan öde långt ut i Söderhavet. Mm.
choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line.
Det här med att resa handlar inte bara om fysiska resorna, att se nya platser och träffa nya människor. Den allra viktigaste resan man gör i livet, det är kanske den inre resan. Den man gör med sig själv och hur man utvecklas genom livet. För mig är det väldigt viktigt att prova nya saker. Jag tycker det är otroligt spännande. Inte så att jag på något sätt någon gång kommer över med forskning och ledarskapet. Det är helt övertygad om. Det tycker jag är så fascinerande. Men jag vill samtidigt prova andra saker. Och det var upptakten till att jag för 5 år sedan startade ett bokförlag. Galet när jag tänker efter. Men det gjorde jag i alla fall. Och jag var nyfiken på att se om det finns några gemensamma nämnare bakom framgång. Oavsett åldrar, oavsett kön, oavsett befattning och profession. Jag hade tidigare tittat så mycket på framgångsrikt ledarskap, både nationellt och internationellt. Och känner att jag har väl en rätt så bra struktur på det. Men nu vill jag se, finns det några likheter bland barnen eller andra människor? Och då intervjuade jag 10 väldigt välkända och framgångsrika svenskar. Det är alltifrån Gunde Svan, Kerstin Dellert, Amelia Adamo, Björn Hellberg, men också företagsledare som Mats Paulsson som startade Peab, Carl Bennett, koncernchef för Getinge och så vidare. I boken får man följa de här personerna från tidig barndom fram till dags dato. Hur har deras liv gestaltat sig? Det kan vara ganska olika. En del har haft en väldigt bra barndom, andra inte alls. Men det visar sig att det finns 11 gemensamma nycklar bakom framgång. De här personerna är på något sätt precis likadana. Trots att de är väldigt olika i ålder och arbetar med vitt skilda saker. Vad är det som förenar dem då? Ja, ibland hör man så här att, åh vilken tur du har, vilken tur den hade. Jag tror att alla är överens om att turen ökar ju mer man arbetar. Och det förenar de här personerna. De jobbar jättemycket. Idag behöver ingen av dem arbeta för brödfödan, men de gör det för att det är så himla kul. Och det är en annan sak som förenar de här personerna. Passionen, lusten, man gör det man tycker är roligt. Man sysslar med det absolut bästa man vet i hela livet. Ytterligare en sak som jag skulle vilja nämna är att man ger aldrig upp. Det är inte så att livet har gått på rak räls för någon av dem. Kerstin Deller till exempel, hon berättar om när hon sökte in på Operan eller Akademin. Refuserades gång på gång. Jag frågade henne, vad tänkte du då? Jag tänkte att jag ska nog visa de där personerna att jag kommer att lyckas och vad de går miste om. Inställningen att aldrig ge upp. Det här med bokförlaget, hur har det gått då? Ja, hade jag lyssnat på Björn Hellberg innan jag bestämde mig, när han berättar att 95% av alla utgivna titlar ser det ungefär 200 ex, så kanske jag inte hade gjort. Jo, det är klart att jag hade gjort. Det har varit en fantastiskt spännande resa. Jag kommer fortfarande ihåg när jag gick upp. Kaxigt kan man tycka, på NK bokhandel. Träffade Lena Ek som äger bokhandeln och frågade om jag kunde få en författarkväll där. Tokigt va, eller hur? Det är bara kända författare. Men det fick jag. Och jag har haft 3 stycken olika författarkvällar där. Och bokförlaget har nu gett ut flera titlar. Jag blev spårad för den första sålde slut första upplagan och sen så trycktes det upp en upplaga till. Sen kom nästa titel och nästa och de har sålt hyggligt, men snälla någon, det är långt, långt ifrån Camilla Läckbergs succé. Nu väntar jag fortfarande på. Men det är fantastiskt roligt det här med skrivandet och författandet. Och förra hösten så hade jag tillsammans med Kolana förlag och Textpalatset den första skrivarresan till Bologna. Den var fulltecknad mycket tack vare Ann-Sofie och hennes duktighet och hennes kontakter. Och sen hade vi den andra skrivarresan i våras och nu i höst har vi den vår tredje skrivarresa. Det är helt nytt för mig. Fanns jätteroligt. Jag träffar helt nya sorters människor och lär mig själv mycket på resan. Och hoppas också att jag kan bidra och inspirera andra människor till att våga prova kasta sig ut på okänd mark. Och se, det finns alltid en livboj man kan klamra sig fast i om det skulle behövas. Men för det mesta går det väldigt, väldigt bra. Om man aldrig har provat och försökt en sak däremot så tror jag att man ångrar sig. Att sitta där och tänka på allt, varför gjorde jag inte det? Varför provade jag inte detta? Utan gör det, kasta loss, testa, våga, försök. Jag lovar, det går så mycket bättre än vad man någonsin kan ana. Personkemi och relationer mellan människor är något bland det mest spännande man kan tänka sig. Det var det första området jag kom i kontakt med redan under min forskarutbildning. Och sen dess har jag forskat och skrivit väldigt mycket kring det här. Vad är det som gör att vi gillar vissa människor? Att de flesta är ganska neutrala och att vi kanske till och med ogillar några av dem. Vad är det som är avgörande på den sociala arenan? Hur vi blir bemötta? Varför tycks en del människor alltid lyckas? De lyckas i jobbet, de blir tidigt upptäckta. De har många vänner, de har tidigt partners. De verkar omtyckta av de flesta, medan andra går ständigt och väntar på sin chans. Och blir lite bittra, förgrämda och tycker att varför var jag först för ung för att bli chef och sen hade jag plötsligt blivit för gammal? Har några mer tur än andra eller är det kanske något annat som avgör? Den sociala attraktionen, den bestäms väldigt mycket av saker som vi kanske inte kan ta på, som vi inte är medvetna om, men man kan lära mycket om det. Vet ni hur fort det går att vi bildar oss en uppfattning om en annan människa? Det tar ungefär 4 sekunder. Och en stor del av detta grundar sig på det vi kallar kroppsspråket. Men allra först, vad är det allra första vi ser hos en annan? Det är utseendet. Kan tyckas orättvist, men det finns mycket forskning som visar hur mycket det påverkar. Ett attraktivt utseende leder till att man uppmärksammas på ett olika sätt. Men nu är det ju rätt så snabbt det här och rätt så bräckligt. Det här hur vi ser ut och hur vi är klädda. Men sen kommer vi till detta med kroppsspråket. Om vi tänker på att det står för mellan 70% och 90%, så kan jag överraskas av att inte fler människor är mer intresserade av att ta reda på vad är det som upplevs som attraktivt när vi har talat om kroppsspråk. Vad är det man ser? För det första kan vi säga ett öppet och vänligt kroppsspråk. Vad är det för någonting, ett öppet och vänligt? Ja, man visar till exempel inte en knuten hand utan handlovarna. Man står inte med korsade händer. Man tittar när man pratar med ögonen. Ett leende är en oslagbar invit till positiva kontakter. Ett livfullt kroppsspråk där vi rör oss mycket och vi har mycket gester är också något som uppfattas som attraktivt. När man lär sig läsa sitt eget kroppsspråk och att läsa andra människors, så får man väldiga, skulle jag vilja säga, fördelar på den sociala arenan. Jag kan berätta om några exempel som jag har varit med på jobbet. Jag satt på ett stort företag som jag har jobbat jättemycket med. Jag satt inne i chefens rum. När det knackade på dörren och dörren öppnades, så inkom en av medarbetarna som var aktuell för nästa steg i sin karriär. Den här medarbetaren kom in och började prata med chefen, fullständigt omedveten om att jag satt där, att han hade besök. Efter en liten stund, han borde kunna ha läst chefens kroppsspråk, men efter en liten stund fick chefen säga så här: om du ser kanske att jag är upptagen, så du får komma tillbaka senare. Och vederbörande blev faktiskt aldrig aktuell för det här andra jobbet. Jag har sett chefer stå inför sina medarbetare med korslagda armar, hopknyta läppar och inte titta på sina medarbetare. Då får man ingen att lyssna, såklart. Man måste ha det här, fånga sin publik, de måste få någon att lyssna på en. Och det är en avgörande del i det sociala spelet. Eller en fredagkväll. Vi sitter ute på en välfylld bar. Massor av folk. Och så är det på något sätt så att någon får alltid beställa för alla andra i baren. Är den snyggaste? Nej. Det är den som kan läsa av bartenderns kroppsspråk. Se när han fångar hans ögonkontakt eller hennes ögonkontakt. Le och se vänlig ut. Så plötsligt syns man som av en blixt. Är det på samma bar, föreställa 2 tjejer eller 2 killar som sitter vid ett bord. Den ena sitter leende och kastar lite med håret, drar fingrarna igenom och tittar på folk och försöker ögonkontakt. Medan den andra tittar ner och i sin drink, så fimlar på något sugrör, hopknipna läppar och inte den där leende. Vem tror ni det är som får roligast kväll?
No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. That's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I
boken Boosta din business som nätverket Coola kvinnor gör tillsammans med Areton förlag handlar mitt kapitel just om kroppsspråk, personkemi. Har det någon betydelse för om man lyckas med sitt företag eller ej? Ja, självklart. Föreställ er, den personen som kommer med det slutna kroppsspråket ska försöka sälja en vara eller en tjänst. Hopknipna läpparna, knappt någon ögonkontakt. Och så kommer den andra med ett leende. Tittar i ögonen och ett livfullt kroppsspråk. Vem har störst chans att sälja produkten eller tjänsten? Ja, det är väl självklart. Vet ni om att det till och med hörs i telefon om man ler eller ej? Leendet är en oslagbar inkörsport till det mesta. I det här kapitlet och ger jag råd och idéer lite hur man kan hantera olika situationer. Att kunna förstå vad man utstrålar med sitt eget kroppsspråk och att kunna läsa andra människor i olika situationer och olika kulturer är ovärderlig kunskap. Men det allra viktigaste av allt är kanske ändå att vara sig själv. Var äkta och ärlig i alla situationer. För en kopia blir nämligen aldrig lika bra som originalet. Och föreläsare eller på möten av olika slag med uppdragsgivare så brukar jag sitta hemma i mitt arbetsrum och skriva. Jag bor på landet i ett idylliskt litet fiskeläge och det är otroligt inspirerande och föder mycket kreativitet och lust. Så ringde det i telefonen och det är inte så jätteofta det ringer på jobbtelefonen för jag har de flesta av mina kontakter via mail numera. Men det var en tjej som ringde från Endemol, ett av världens största tv-produktionsbolag, och hon undrade om jag ville medverka i en tv-serie som handlade om kärlek. Och jag skulle då vara där som expert på personkemi och kroppsspråk. Olika forskare, vetenskapsmän och kvinnor skulle hjälpa två personer att hitta den rätta. Programmet kom så småningom att heta Kärlekskoden. Troligt nog så hade jag ett jobbmöte inbokat i Stockholm veckan efter. Och vi lyckades pricka in ett möte med ansvariga på Endemol. Och där var också då på Henrik Fexey som var programledare. Jag var producent och en massa andra. Inspelningen skulle sen äga rum i november månad och jag var i Stockholm, flög upp och bodde över på ett hotell som jag brukar bo på och hämtades tidigt på morgonen, en lördag morgon av en taxi. Jag kände mig lite som en stjärna när jag åkte ut till inspelningsstudierna där idolinspelningar och mycket annat pågick. Och vad skulle jag göra? Jo, Staffan som var den manliga huvudpersonen som skulle försöka hitta sin stora kärlek och Greta som var tjejen, jag vet inte om några av er såg den här serien. Jag skulle på några minuter försöka pricka rätt om de genom sitt kroppsspråk visade tecken på attraktion, att de gillade varandra. Jag satt då, de visste inte om att jag iakttog dem. Och så kom de in och så träffade de sina olika kandidater eller man ska säga. Och det var jätteroligt. Jag fick fylla i det på en lapp. Vem klickade Greta med? Vem klickade Staffan med? Och jag var ganska så nöjd. För det visade sig att om jag var utan de klickade rätt, så var det att Greta som klickade med sin partner som hon så småningom flyttade ihop med. Staffan, han klickade väldigt bra med en tjej som han hade kvar till sista omgången. Men då valde han en annan och det blev fel, för det blev aldrig något mellan Staffan och hans tilltänkta. Utan han letar kanske en, vad vet jag. Ja, det är spännande det här med att med en rätt så stor träffsäkerhet kan man faktiskt läsa av om ett par passar ihop eller klickar alla om det blir någonting av relationen. Jag skulle våga påstå att när jag ser par på ett café eller på en restaurang, så med 90% sannolikhet skulle jag nog kunna säga om den känns som att det skulle kunna bli någonting av den här storyn. Det finns en forskare som heter Robin. Han säger att han har visat vetenskapligt, inte säger, att han med mycket stor sannolikhet kan se på ögonkontakten. Hur länge man tittar varandra i ögonen, hur man tittar varandra i ögonen, det är ett omistligt tecken på attraktion av det slaget som handlar om förälskelse. Ett spännande område, eller hur? Hur ser man om en motpart är intresserad? Hur kan man se om en man eller en kvinna är intresserad av dem? Det är också enkelt att titta på, bland annat med ögonkontakten. I normala fall tittar vi någon annan i ögonen ungefär 4 sekunder. Längre ögonkontakten, när vi börjar blinka, ögonen blir lite simmiga, pupillerna blir större. Vi rodnar kanske, drar handen genom håret, börjar med det man kallar med autonom beröring. Och vi lutar oss mot varandra och kommer närmare och närmare. Och kanske mötet avslutas med en liten puss, vem vet. Det där med passion och förälskelse är väl kanske den starkaste drivkraften av dem alla. Själv hade jag förmånen att träffa min stora kärlek på studentbalen. Vi hamnade mitt emot varandra. Det blev liksom en ögonblicklig vanvettig förälskelse. Av det där slaget som gör att man varken behöver äta eller sova. Vi flyttade ihop väldigt snabbt och har levt tillsammans en del, så lever vi fortfarande tillsammans. Numera har vi en hel del arbete tillsammans. Både i Tolgat ledarutveckling där maken sköter ekonomi och bokföring. Men också i Tolgat förlag där jag skriver böcker och där han gör det mesta andra. Det vill säga layout, ta foton. Se till att det blir en bok som kan skickas iväg till ett tryckeri. Det är fantastiskt roligt att kunna arbeta så här tillsammans. För 2 år sedan släppte jag min första skönlitterära bok. Det var väldigt spännande och en hisnande känsla. Nu, till lagom till bokmässan, släpper jag min andra roman, en kärleksroman, Kärlek och svek. Att släppa en roman är lite som att föda barn. Man vill ju så väldigt, väldigt gärna att den ska vara älskad av alla. Och det hoppas jag klart att den ska bli. Och jag skulle vilja avsluta det här med att säga, glöm aldrig bort att störst av allt är kärleken.
Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. It's when I thought I got it wrong. Yeah, you somehow make things right. That's the way you make me feel. Make everything seem so easy.